Tala till oss, fortsätta betjäna oss och fortsätta bara röra vid våra liv just nu, Gud. Vi vill bara öppna upp för dig och ta emot av dig, Fader, det som du har att ge den här dagen. Vi prisar dig, Gud, och tackar dig för din nåd och din kraft just nu. I namnet Jesus. Amen. Amen. Vad kul att få fortsätta den här helgen tillsammans också. Och jag får säga det att den här dagen som vi hade igår av helande och liksom, det var nog några av de starkaste genombrott som jag har sett någon gång i människors liv, om jag ska vara ärlig, på de här helgerna. Det var fantastiskt att se vad Gud gjorde. Och jag har flera jättestarka vittnesbörd, men jag känner att jag kan inte dela alla i och med att det berör människor personligt, va. Men det var så gott att se hur Guds kärlek bara går in och bryter igenom. Det är ju så, vet ni, när man predikar evangeliet, att kraften förlöses alltid i proklamationen av evangeliet. Det är liksom någonstans så viktigt att bara komma ihåg det, att detta budskap, detta evangeliet, är Guds kraft till frälsning. Och så det är väldigt underbart att se och bara höra vad Gud gör, va? Väldigt uppmuntrande. Kan ni också gärna vara med och be. Vi kommer ju köra igång igen här nu på allvar med mer, eller jag kommer köra igång mer på allvar, ska jag säga, här med mission och sådär, så jag kommer åka till Mellanöstern igen här nu i sommar då. Men det blir inte Syrien den här gången, utan det blir ett annat land, och så ska vi köra vi ska köra ledarträning, vi ska köra konferens och vi ska dra på, vet ni. Det är så svårt att låta bli när man har en sån underbar pappa som vår himmelske far. Då på något sätt så är det så att jag ska byta mick först här.
Om det, för att ni vet, jag märker ju väldigt tydligt, och det här som vi kommer se är också väldigt viktigt, i och med att temat handlar om mission och så här, att sträckas utåt den här våren, så är det så viktigt, vet ni, att vi förstår vad evangeliet handlar om och att vi hela tiden återvänder till det. Luther sa så här, att vi behöver återupptäcka evangeliet varje dag, för vi glömmer det varje dag. Det finns alltid nya djup utav det här fantastiska evangeliet som vi är kallade till att leva ut och predika. Och det här med att Gud är pappa, våran pappa, och vi är hans barn, är så otroligt viktigt. Därför att det skapar två helt olika sätt att se på det kristna livet, vet du. Jesus säger i Johannes 8 så här, att slaven förblir inte alltid i huset, men sonen förblir i huset. Ungefär så står det i Johannes 8:35. Och om du relaterar till Gud som herre eller pappa, gör stor skillnad. Det är inget nytt i nya förbundet att Jesus är herre eller att Gud är herre. Det är ju liksom ett genomgående tema i hela Bibeln. Men det som är radikalt nytt i nya förbundet när Jesus kommer, det är att han säger Fader vår. Och som vi sa igår här, så vittnar den helige ande med vår ande, står det i Romarbrevet 8, att vi är hans barn, va? Och det finns ett rop som stiger upp inom oss som är Abba Fader. Och de här orden är så radikala, vet du, att de som översätter Bibeln till svenska översätter ju inte ordet Abba. Eller? Utan de låter ordet Abba vara kvar. Men Abba, det ordet, det är ju inte titeln på en ortodox präst eller liksom en ökenfader i första hand, va? Även om det har blivit det i historien. Utan ordet Abba, det är samma, det är ordet pappa i den bemärkelsen som när min lilla dotter som är 2 år kommer och springer och jag sitter i soffan och så ropar hon pappa och hoppar upp i knät på mig, va? Det är så det menas. Ja. Det stiger upp, det här papparopet, inifrån vårat hjärta. Och du vet, om du är son eller dotter, så förändras ju väldigt mycket spelreglerna i huset, eller hur? Jämfört med om du är slav. Det är stor skillnad på att vara tjänare eller vara son. Och jag säger inte det. Ni vet ju att jag är själv igång och predikar och reser och liksom tjänar mycket i min gåva. Men det som är det stora problemet, det är att många gånger så kommer människor inte förbi den här tanken på att Jesus är Herre på något sätt. Utan man stannar där och så blir det bara det sättet som man relaterar till Gud. Han är Herre och vi är tjänare. Och det gör ju det att du ställer vissa typer av frågor, vet du. Jag kommer strax gå in här i Johannes evangeliet och läsa ordet. Men jag vill bara ge dig de här tankarna. Du vet, det gör ju att du ställer en viss typ av frågor. Därför att för en tjänare så är det ju väldigt viktigt att allt blir gjort på rätt sätt. Och ibland säger människor det till mig så här när jag reser. Du ber du innan du åker till varje plats. För det är ju väldigt viktigt att allting blir rätt. Det är väldigt viktigt att det är rätt sånger i mötet och att det är liksom rätt attityd och rätt hjärteinställning och allt ska vara liksom perfekt och sådär. För att det är så en tjänare måste agera, annars får en tjänare sparken. Det är väldigt viktigt för en tjänare att kunna visa upp att man har ett liv som håller, en prestation som håller, för du får alltid lön i förhållande till din prestation som tjänare. Och hela din tillvaro i huset bygger på att du gör rätt. Och sådär. Och jag märker det när vi håller på med det övernaturliga. När jag tränar folk i det profetiska och i det övernaturliga. En del människor lever hela sitt liv med fruktan. För tänk om det blir fel. Tänk om någon blir ledsen. Tänk om inte det blir så bra som det skulle kunna bli. Tänk om jag profeterar. Och så råkar jag göra ett misstag. Men du vet, det är inte om det kommer bli fel, det är när det kommer bli fel. För du kommer göra bort det ibland, vänjer vid tanken. Det är inte om du kommer göra allt rätt, för jag känner dig så väl, även om inte jag känner alla här inne jätteväl, så vet jag ändå att du kommer inte göra allting rätt, va? Det räcker jag se på det, men så vet jag ju det. Ja. Och du vet, det här kan vara ganska skönt att landa i. Att det måste inte vara så perfekt, det måste inte vara så bra, men det kan inte du veta om inte du är trygg med din pappa. Eller? Du kan aldrig få en grundtrygghet i ditt kristna liv innan du har upplevt den här liksom tryggheten i din himmelske pappa. Och det här är någonting som jag vill trycka på lite grann. Därför att det här är en av de saker som Jesus kom för att göra. Han kom för att uppenbara fadern. Och han kom för att ta oss hem till våran far. Ja. Och jag berättade igår för er som var med på helande helgen. Eller helande upprättelseseminariet, vad vi kallar det. Att jag menar, det här har varit livsförvandlande för mig. För jag växte upp utan pappa då. För pappa missbrukade tunga droger och försvann ut ur vårat hem när jag var väldigt liten. Jag växte upp med den här känslan hela tiden att pappa hade valt bort mig. Så när jag var nere på hockeyträningar så hade alla de andra barnen med sig sin pappa utom jag. Så här, precis. Och så hade vi ju aldrig råd att åka på några semester. Och så här, mina kompisar, de kunde berätta för mig att pappa har köpt en resa till oss. Och så kunde de säga, men du har väl ingen pappa? Ja, så vi kunde inte åka någonstans. Vi hade ju aldrig vare sig pengar eller möjligheter till att göra en enda utlandsresa förrän jag gick i nian eller någonting kanske på skolan och sådär. Jag kunde ju aldrig köpa nya grejer och så, utan det var liksom så här, va? Och det var liksom den här faderlösheten som fanns där. Och jag ska säga det också, att för en del av er säger det här berör inte mig, för jag har vuxit upp i en fin kristen familj. Men jag ska säga att även i fina kristna familjer och i pastorsfamiljer och i familjer där pappa är äldstebroder i församlingen, så kan det ju ändå vara så att man har haft en väldigt frånvarande pappa och haft väldigt mycket av de här grejerna. Så här. Och därför är det så viktigt för oss att vi återupptäcker detta. Vi är skapade för att leva som barn till vår himmelske fader. Och då säger Jesus så här, han ber i Johannes 17. Vers 21 till och med 26. Så står det att jag ber att de alla ska vara ett. Och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att det ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att det ska vara fullkomligt förenat det till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Fader, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig, så att det får se min härlighet som du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. Rättfärdige Fader, världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig, och du vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem, och jag ska göra det känt för att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Det är ju väldigt viktigt, vet ni, när vi tänker på det här med enhet, och vi tänker på det här med att vi förstår att det här är ju inte en bön som vi ska uppfylla i egen kraft. På något sätt att vi ska bli ett och en enda kyrka där alla möts under samma tak och så samsas vi. Så här, det är inte det som det här talar om, utan det här talar om Kristi kropp. Och när Jesus dog på korset så gjorde han oss till ett, vare sig vi ville eller ej. Och så gav han oss den härlighet som han själv har fått av Fadern, och så säger han att då ska världen förstå, inte att evangeliet är sant, utan att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Är inte det starkt? Att det världen kommer förstå, det är att vi har en himmelsk pappa som älskar oss. Ja. Det är evangelisation, vet. Leva älskad av sin himmelske pappa. Jag har berättat för er att våra släktingar blir frälst en efter en. Och det kommer ju fortsätta så tills vi har plockat dem allihop. Mm. Det är bara det, du vet, att vi är så älskade av Gud att det lyser fram en sån favör över våra liv att folk kan inte motstå det. Ja, men det låter ju kaxigt. Nej, det är inte kaxigt, för det är inte mitt fel. Jag har gjort det mesta fel i livet. Men sen har Guds kärlek kommit in och jag har insett att jag är min pappas son och han är stolt över mig. Fastän jag växte upp, som man skulle kunna säga, faderlöst, så var jag aldrig faderlös, för jag hade universums bästa pappa. Eller hur? Ja. Och han har älskat mig, säger Jesus, på samma sätt som han älskade sonen. Och det står att han älskade sonen sedan innan den här världens grund var lagd. Så långt innan Gud skapade dig och mig, så älskade han oss. Och det här, när man lär sig att se på det kristna livet på detta sätt och processar det så här, vet ni, så blir ju sättet som man lever livet ganska annorlunda, va? För helt plötsligt så blir man inte så upptagen om, har jag gjort allt rätt, va? Har jag liksom presterat bra nog för att bli välsignad? Har jag lyckats bra nog och sådär? Allt det där blir ganska oviktigt, därför att jag vet att min himmelske fader älskar mig. Och då blir det här med att leva ett övernaturligt liv och sådär, och se Guds kraft. Jag berättar ju här att bara sista veckan här har vi sett så många människor helade och så många människor befriade. Och så mycket som Gud bara har gjort in i människors liv. Och då jag märker ju när folk hör sån här vittnesbörd och så har de ett tjänartänk, för då tänker de, ja, men det är för att du har bett nog och varit en riktig, du har varit en liksom överlåten kristen, och därför kan Gud använda dig. Men ni vet, jag tänker överhuvudtaget inte så, utan som jag ser det så är det så att Faderns kärlek fyller mig så mycket att det flödar över. Och det går inte att låta bli utan att profetera. Det går inte att låta bli utan att be för sjuka. Det är svårt för människor att vara nära mig utan att bli välsignad. Därför att jag är ju min pappas son. Och varför säger jag det här? Jo, det är för att jag vill att du ska få in det här i ditt liv. Att upptäcka Vilken frihet och vilken välsignelse det finns i att leva i sitt barnaskap. Jag gillar att säga sonskap egentligen, för barnaskap har liksom en sån här klang. Va? Det är ord som vi brukar använda typ stunder som den här, när det är avslutning på söndagsskolan. Och det är jättebra att barnen får höra att de är älskade barn, eller hur? Det är jätteviktigt. Men det är ju inte fel om du också öppnar upp och lär dig att leva som ett älskat barn, eller hur? Jesus, han säger ju det hela tiden. Han tar fram varje gång som de håller på och tjafsar om vem är det som är störst och vem är det som är häftigast av oss. Så plockar han fram ett barn. Och då gör vi det till söndagsskoletexter och säger, ja men det handlar om barnen. Det är de som är mest älskade. Och så tänker vi inte på att det handlar om dig. Det handlar inte bara om mina små barn, va? Utan det handlar om mig. Det handlar om, kan jag komma till Gud och leva utifrån mitt barnaskap? Är ni med på det? Det här är hela den paradigm som Jesus kommer för att upprätta. Och det blev ju våldsamma reaktioner på detta, vet ni. Det här var ju liksom inget sökarvänligt budskap på den här tiden egentligen. Och det är det inte idag heller. Om jag åker till samma trakter där Jesus levde och predikade och talar om att Gud är min pappa, så är risken ganska stor att jag blir stenad. Både utav ortodoxa judar och utav muslimer. Så är det en hädelse att säga att Gud är våran pappa och att vi är hans barn. Därför att religion förstår inte det här sättet att tänka. Utan religion håller alltid på med att tala om skuld, skam, prestation och att förtjäna favör av en Gud som är lite besviken på dig. Men Gud har aldrig varit besviken på dig, vet du. Och jag ska tala om varför. Gud har aldrig haft några illusioner om dig från första början. Tror du liksom Gud har suttit där uppe på tronen och förväntat sig att yes, du kommer fixa det här, va? Det kommer gå jättebra för dig. Du kommer klara av att leva det kristna livet. Du kommer få till det. Allting kommer gå jättebra. Och så gör du bort dig. Och så är det som att Gud bara, oj, du klarade inte det här. Vad gör jag nu? Jag vet inte om ni har tänkt så någon gång. Och ett mänskligt perspektiv, därför att vi har en skev gudsbild många gånger, så funkar det. Men om du tittar på det här ur ett Guds perspektiv, som din pappa, så är det ju inte så att han är speciellt orolig för att du ska göra bort det, utan han vet ju att det kommer bli, va? Och han är ju inte så där att han sparkar ut dig ur huset bara för att du misslyckas. Jag menar, mina barn är ju underbara. Men det är klart att mina barn gör ju inte alltid allt rätt, va? Och jag har aldrig förväntat mig att mina barn ska göra allt rätt. Jag har sagt så många gånger till både pojkarna, och kommer säga till Nomi också, att det spelar inte så stor roll för mig hur du lyckas i livet. Utan det viktiga är att du vet att vi älskar dig. Och det viktiga är att du mår bra. Det viktiga är att de vet vilket värde de har i Guds ögon. För då vet jag att då kommer de andra sakerna också att funka sen. Och du vet, Gud är ju inte en sån som gör sig illusioner om saker. Han går inte att förvänta sig att du ska liksom fixa allting perfekt. Det är ju därför han har byggt upp Guds rike på en mycket stadigare grund än på din prestation. Utan han har byggt upp sitt rike så att innan han skapade världen så utvalde han dig och sa, jag gillar dig, jag vill ha dig. Jag har älskat dig på samma sätt som han älskar Jesus, läste vi. Och när Jesus talar om det här, vet ni, bara för att vi ska se hur det här rörde vid den religiösa sfären på den här tiden och hur fariseerna var dåliga på att hantera att Jesus levde ut sitt barnaskap tillsammans med sin himmelske fader, så ska vi läsa Johannes 8 just nu. Vers 54 till och med 59. Jesus svarade: om jag ärar mig själv är min ära ingenting värd. Det är min fader som ärar mig, han som ni kallar er Gud. Ni känner honom inte, men jag känner honom. Om jag sa att jag inte kände honom skulle jag vara en lögnare som ni. Men jag känner honom och bevarar hans ord. Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad. Judarna sa: du är inte 50 år än och Abraham har du sett. Jesus svarade: amen, amen, säger jag. Jag är redan innan Abraham blev till. Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen. Och det finns fler sådana här bibelord som talar väldigt starkt om att när Jesus talar om sig själv som Guds son så blir de vansinniga på honom, för att han gör sig själv lik Gud, säger de. Varför är det här en så provocerande tanke för all religion? Jo, därför att all religion bygger alltid på skötsamhet och att du presterar för att få till det. Och Jesu budskap stötte sig med fariseerna, därför att han predikade inte att Gud lönar skötsamhet, utan han kom ju och predikade liknelser som är helt vansinniga egentligen. Jag menar, tänk dig själv som företagare. Det kommer in en som jobbar stenhårt hela dagen. Kommer in några vid lunchtid och jobbar. Och sen kommer det in, höll jag på att säga, några slashasar på slutet där. En timme kvar. Och gör en timmes arbete. Och alla får lika lön. Och så kommer ju de här och blir upprörda då, som har jobbat hela dagen. Och då, när de kommer och blir väldigt upprörda, så verkar liksom Gud förvånad. Men får inte jag göra som jag vill med det som är mitt, säger han. Eller ser du med onda ögon på att jag är så god? Och det här onda ögat är ju en bild på avundsjuka. Och avundsjuka kommer alltid att finnas när man lever liksom utifrån ett belöningstänk, vet du. Men Jesus kommer ju att predika någonting helt annat. Och jag vill bara att du ska känna på hur det här skakar om. Om vi kan höra det här för vad det är och inte höra det på ett religiöst sätt. Så vet ni att vi sa här att på samma sätt som fadern älskar Jesus, älskar han dig. Han vill att vi ska vara där han är, och han har liksom en relation med oss. Så hur älskade fadern Jesus då? Ja, han ärar honom, det vill säga han tycker om och liksom han är stolt över sin son, och på samma sätt som fadern är stolt över Jesus är han stolt över dig, vet du. Han såg på allt han har skapat och såg att det var mycket gott. Och så säger han så här, Jesus, eller det står om Jesus i Matteus 3, och ni behöver inte slå upp det om ni vill, men vi vill att ni får det med er. Matteus 3, vers 16 till och med 17. Så står det att när Jesus hade blivit döpt steg han upp i vattnet, och se, himlen öppnades och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa: denna är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Och om fadern älskar dig på samma sätt som han älskar Jesus, så betyder det att han säger: du är min son, min älskade. Jag har min glädje i dig. Han är glad över dig. Han är glad i dig. Han gillar dig. Det är så svårt, vet ni, att tala om faderns kärlek på ett balanserat sätt och bara strukturera upp det och bara liksom göra det snyggt och välpolerat som en föreläsning eller en betraktelse. Det kunde jag göra förut. Men efter jag har upplevt faderns kärlek så är det att jag får stå här nästan och hålla igen för att inte börja storgråta varje gång jag pratar om det. att min himmelske pappa ser på mig mitt i all skit i mitt liv, mitt i alla problem, mitt i alla mina svagheter, mitt i alla mina tillkortakommande, i allt det här som är liksom mitt kaotiska liv som jag försöker hålla samman, så ser han på mig och säger: du är min son, den älskar, jag har min glädje i dig. Så säger han till dig också, vet du. Och det här förändrar ju väldigt mycket av hur du ser på det kristna livet. Vi är så fokuserade på det här med ibland med enhet, och så tänker vi att vi ska skapa enhet genom att samtala och komma överens och hitta minsta gemensamma nämnare mellan kyrkorna och sådär. Men du vet, det kommer aldrig bli ordning mellan syskonen förrän syskonen har lärt sig att acceptera den himmelske pappan. Det är det som är, det är ju det som är grejen. Och därför så säger Jesus, ibland så har vi ju religiösa ledare som kallas fader och huvud och pappa. Tänker till exempel på påven då i katolska kyrkan, kallas fader. Men Jesus sa: ni ska inte låta någon på jorden kalla er fader, ty än är er fader i himlen, va? Och det är inte någon människa eller något jordiskt ledarskap som kommer göra att den här enheten blir synlig. Utan det blir harmoni i familjen när det finns en trygg pappa i centrum. Är ni med på det? Ja. Därför så hjälper inte det att man försöker liksom debattera och diskutera och hitta. Utan det man behöver, det är att uppleva faderns hjärta tillsammans. Han sa att vi har fått hans härlighet för att vi ska vara ett. Enhet skapas ju inte genom att man kommer överens och diskuterar fram och tillbaka, utan låt oss uppleva far. Det är det jag märker där. Det finns två olika typer av ledarsamlingar man kan åka på så här, när man åker på ledarkonferenser och sådär. Och ena varianten som jag har varit på, då är det väldigt verksamhetsstyrt. Då är det så här: låt oss sitta ner och planera året. Låt oss sitta ner och hitta vägar. Hur ska vi göra? Hur ska vi jobba tillsammans? Och så försöker man liksom hitta överenskommelser och förhandla sig fram. Men du vet, den typen av ledarsamling har jag slutat åka på. Utan de ledarsamlingarna jag tycker om att åka på, det är när vi sitter ner tillsammans som ledare. Och vi kommer åka i augusti, Olof, på en sån ledarsamling. Där man säger: låt oss uppleva faderns hjärta tillsammans. Låt oss komma inför Gud. Låt oss släppa all den här liksom prestigen och liksom fokuset på allt vi måste göra. Och så upplever vi fadern tillsammans. För vet ni vad jag har upplevt? Att det är fruktansvärt svårt att inte tycka om någon som man har upplevt faderns kärlek tillsammans med. Därför är det så att enhet i familjen skapas alltid när fadersrelationen är trygg. Och jag kan bara se en skillnad i min familj. Även om det fanns ett sår i mig, så betydde det jättemycket när att jag fick en så fantastisk styrpappa som kom in och bara liksom. Men det finns någonting i det här som vi behöver förstå. Och det är därför jag ibland vänder mig så mycket emot den typen utav liturgiskt ledarskap, hierarkiskt ledarskap på det sättet. Därför att vi kommer aldrig hitta en enhet och få harmoni i relationer genom att liksom upprätta någon typ utav liksom Kristi ställföreträdare på jorden. Utan en är medlare mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus. Och han öppnar vägen till fadern. Och när vi ser faderns härlighet tillsammans, då förvandlas vi. Jag har sett det så många gånger. Bara här igår så fick vi ett par riktigt starka vittnesbörd om människor som kunde förlåta, därför att helt plötsligt upplevde de faderns hjärta. Och då är det så att det som var omöjligt innan att förlåta bara smälter bort. Jag har sett människor som har varit utsatta för sexuella övergrepp i 10-15 år som har varit så hatiska och inte kunnat förlåta. Och så sitter vi i ett samtal och så får de uppleva far. Och helt plötsligt så får förlåtelse ett genomslag. Därför att de upplever faderns kärlek in i sitt liv. Och jag skulle så önska, vet ni, att det här skulle få ett riktigt genomslag i våran församling. För jag vet att ni har hört detta. Jag vet att ni har bett, liksom, en del av er började be Fader vår innan jag var född, va? Men samtidigt så är det inte samma sak i Guds rike att ha intellektuell kunskap om någonting som har en uppenbarelse i hjärtat. Och ibland när du ska be för folk till exempel, eller du ska, du, jag menar, jag har varit på hembesök här för ett tag sedan och bad för en kvinna som det har hänt flera gånger förra veckan faktiskt. Jag var och bad för flera stycken som är liksom har dödlig cancer och sådär, va. Och det är ju så lätt att göra det dramatiskt och tänka att är jag förberedd för det här? Har jag nu liksom din tjänare hör, herre, tala till mig. Och det blir väldigt dramatiskt. Eller så kan jag tänka att jag går dit och ber tillsammans med min himmelske pappa. Det är inte mitt ansvar, för jag kan ingenting göra, men jag kan alltid komma dit och återspegla faderns kärlek till människor. Det är när jag säger här innan att vi ska åka tillbaka ut på missionsfältet och så är det ju klart att med tanke på de erfarenheter jag har haft sedan tidigare så är inte det alltid ett helt lätt beslut att ta. Utan det är klart att jag kan känna en fruktan. Det är klart att jag kan känna som Paulus ibland, svag, rädd och mycket orolig. Va? Men då är det så underbart, vet du, att bara kunna luta sig mot att min pappa, han tar hand om mig. Och jag berättade för en del av er här igår, när jag var med här på dagen, att när jag fick min upprättelse, kom till bibelskolan, så var det ju på något sätt papparelationen som var det som var absolut viktigast i mitt liv då, så, och egentligen behövde prata om. Men det gjorde så ont, vet ni, att jag bara blockade detta. Och det var så pass att när jag skulle ha mitt själavårdssamtal dagen efter, så bestämde jag mig för att nu drar jag, va. För det är lättare att se blinda ögon öppnade och döva få sin hörsel, har jag upplevt, än att möta sig själv ibland och möta sin smärta. Men jag hade, det fanns en tomhet i mig här. Det fanns ett djupt sår i mig och en djup förkastelse som bodde på detta, att jag levde med upplevelsen av att min pappa vill inte ha mig. Så jag växte upp med ett faderlöst inre. Men när jag sitter där i samtal, säger han som är samtalsledare att jag bad för dig igår, då bara kände jag att idag ska du få möta din himmelske pappa. Och jag tycker om att säga himmelske pappa när jag talar om det, för att fader, det finns något religiöst över det, va, ibland. Men det är så gott att kunna säga pappa, för att det blir lite mer också i linje med hur Bibeln talar om detta, va. Och när jag sitter där så är det som att då kommer min himmelske pappa och lyfter upp mig. Och så läker han mig från såren och ensamheten som har blivit. Han kommer in de gånger som pappa kommer hem påtänd av droger och liksom försöker förstöra för oss. När han tog vagnen liksom, som jag låg i som litet barn, och sprang iväg och sådär. All den här smärtan, där kommer den himmelske fadern in. Och så fick jag gå en väg med honom under ett antal år, där jag fick lära mig att leva som hans älskade son. Och det har jag aldrig slutat faktiskt. Så när vi talar om tjänst eller gå med Gud och sådär, så har jag liksom inget driv efter att lyckas eller prestera, och jag tänker inte så mycket på excellens, och jag tänker inte så mycket på att allt ska bli rätt, utan jag tänker på att det är så viktigt att folk får uppleva den här faders kärleken. Världen ska förstå att fadern, att Jesus har blivit sänd och att fadern har älskat oss som han älskar Kristus. Och jag har ibland tyckt att det är så underbart, vet ni. Det är fantastiskt när man ber för människor till befrielse. Jag var uppe i Luleå och predikade, och sent ikväll så ringde telefonen, och då var det ett par som hörde av sig och sa, kan du be för min fru? Hon är bunden av demoniska krafter, och hon liksom är, det är jättejobbigt för henne. Och så kommer de dit, och hon har kvävningar och dödsångest och fruktan och grejer. Och så ska jag be för henne. Och jag börjar be. Men mellan jag säger till saker och lämnar henne så bara stannar jag upp och så bara löser jag faderns kärlek i rummet och lever utifrån faderns kärlek. Och då märker jag ju att fienden har inget vapen emot hans kärlek. Och så får de här krafterna som har bundit den här kvinnan släppa och gå. Han har en sån omsorg, vet ni, för några veckor sedan. Jag vet inte om jag har berättat det här på gudstjänst tidigare, men det är en sån perfekt illustration. Så har jag varit och predikat i Västerås. Vi gjorde ju den här profetdagen hos Daniel Ando. Och sen så när jag åkte hem dagen efter så skulle jag liksom stanna till och gå på möte i Stockholm på morgonen. Så jag, på Korskyrkan. Då, så jag, för det är en vän till mig som är pastor där. Så jag åkte in till Korskyrkan och var med. Skulle jag ha ett möte med honom efter. Och sen så tänkte jag att jag vill, ni vet, jag brukar vara så här när jag har predikat. Men nu vill inte jag träffa någon, va? Utan nu vill jag sätta mig på Espresso House. Jag har mina böcker. Jag har mitt kaffe. Och sen så vill jag bara softa ner här. Och sen så åker jag ut i flygplanet på kvällen. Men då när jag är på väg, va? Jag är lite trött och lite febrig och så här också, va? Och det går tungt för Brynäs i slutspelet och sådär. Så det var jobbigt för mig den dagen. Jag skrattar inte. Vi vann i alla fall en match mot Växjö. Men i alla fall så upplever jag hur jag bara får det här tilltalet från Gud. Åk in till Kungsängens station. För du kommer möta någon där som behöver betjäning. Och jag liksom sa, vad ska jag in till Kungsängen göra? Du har ju jättemånga förebedjare i Kungsängen. Jag vill inte, va? Det är så, kan du inte prata som en tjänare, men så kan du prata som en son eller dotter. Men han sa, jo, det vill du visst det. Ja, okej då. Liksom. Så får jag ringa och ordna skjuts. Och så åker jag in och så sätter jag mig där. Och väntar på att nu ska någon stå där och vilja ha betjäning. Men så är det ingen där, va? Och det är inte så jätteofta på pendeltågstationen att det inte är någon där. Så jag tänker, jag sätter mig här och väntar. Väntar 5 minuter, 10 minuter. Väntar en kvart. Och när jag har väntat en kvart, då kommer den en kvinna som inte jag har pratat med på 10 år. Och så behöver hon ett möte med Gud. Så jag säger, jag har en vän som kommer och hämtar mig, så småningom kör mig ut till flyget. Vi går in och sätter oss på kaféet. Ta en kaffe ihop. Prata. Och medan vi sitter och drar det där kaffet, så får bara den himmelska fadern tala in i hennes situation. För det är saker som har hänt som har varit väldigt tuff för henne. Och så får hon uppleva ett djupt helande på något sätt, va? Som tjänare hade Gud sagt till henne, bit ihop och gör din uppgift. Men eftersom han är hennes pappa så har han omsorg om sin dotter, va? Så pass mycket att han kan störa liksom en trött, febrig och lite ovillig Herrens tjänare eller gudsman eller faderns son som mig. Och så får vi be tillsammans och så gör Gud ett mirakel. Och om du får tag på det här så kommer ditt liv bli så mycket enklare. Alla ni som längtar efter att komma ut och höra Guds röst mer och höra det profetiska. Tänk om ni skulle släppa fokus på att det ska bli så rätt och så klockrent och så fint. Och bara tänka att jag har ju ett samtal med min himmelske pappa. Och eftersom jag inte är en tjänare utan jag är son och dotter i första hand. Sen så uttrycker det sig att vi tjänar, absolut. Men jag vill bara liksom trycka på det lite grann. Så är det så att då är det ju inte din uppgift att lyssna tillräckligt noga. Utan det är ju alltid föräldrarnas uppgift att tala så att barnet förstår. Men om jag talar till Nomi som är 2 år på samma sätt som jag talar till min fru och förväntar sig att hon ska fatta, då är det något som inte stämmer, eller hur? För det är inte hennes uppgift att lyssna så tydligt att hon förstår. Det är min uppgift att kommunicera så tydligt så att hon förstår. Och istället för att hålla på och tänka att Gud lägger ribban här uppe och så måste jag träna tills jag kan hoppa så högt, så är det så att när jag får en dröm från Gud eller jag får ett tilltal från Gud som inte jag fattar, så säger jag, du vet, nu har du sagt A, nu får du säga B, för jag fattar ingenting av detta. Vill du att vi ska göra det tillsammans, så får du tala så jag förstår. Och istället för att vara fokuserad på vad jag ska höra, så är jag fokuserad på vem som talar. Det är han som älskar mig, har sin glädje i mig och vill mig väl. Och det är han som talar till dig. Det är han som välsignar dig. Det är han som är här för dig just nu. Och han gör det, vet du, också i din tjänst. Vet du. Han vet ju att du har, kan ha en massa svagheter. Du kan ha olika ambitioner och du har olika saker som är tufft för dig och sådär när du går med Gud. Han vet ju detta. Men du vet, när mina barn kommer till mig med en teckning så här, så har de ritat något som de tycker är jättefint, va? Och så försöker jag fatta vad det är de har ritat då. Men jag säger ju inte, ja men det här kunde du gjort mycket bättre, va? Utan jag är, ja men tack, du gjorde det för min skull. Vilken fin teckning du har gjort. Så visar Gud mig en gång att så tänker jag om din tjänst. Och det var vid ett tillfälle, vi hade sett en massa mirakler och en massa häftiga saker, och så frågade jag Gud, hur ser du på detta? Då såg jag mig själv, eller då såg jag hur jag satt i soffan och så kommer min son med en teckning som är jättemycket hjärta i, men ja, jag fick en teckning av Joakim igår här. Och den var ju liksom, ja, det var ju en annan klass rent kvalitetsmässigt, va? Men det är klart att när pojken kommer, va, så uppskattar jag ju hjärtat. Då blir teckningen vacker, inte för att allting var rätt, utan för att det var min son som gjorde det. Så visar Gud mig att det är så jag ser på din tjänst. Du gör ju en massa fel, du har ju en massa problem och sådär. Men man ska inte göra sådana bekännelser som predikant, för ibland sitter ju någon som går tal och skriver sen eller pratar om vad har han för problem egentligen. Men jag har inte mer problem än någon annan, kan man säga. Tror jag. Men poängen är att fadern sitter och hejar på mig och säger, det är min pojk där. Han vågade be för någon. Han tog ett nytt steg. Det var inte jättelyckat, men det var mycket hjärta i det. Och du vet, jag är så häftig och så vis att jag samverkar allting till det bästa för de som älskar mig och kallar efter mitt beslut. Så även om insatsen var halvdan, motivet var halvfel och det var en massa liksom krokvägar fram till målet, så hedrar jag detta därför att det är min son. Jag har min glädje i honom. Jag bara kände jag vill att du ska få det här in i livet idag. Och vi ska ta det med oss in nu när vi går in i nattvarden här. För jag har ibland känt, och jag vet, jag har haft en hel serie om det här i församlingen, att nattvarden, att fira Herrens måltid, är ju den mest fantastiska festhögtid du kan tänka dig. Vi, alltså religion, har lyckats få det till att bli någonting som är liksom, du måste vara försiktig, va? För om du har lite synd i livet och så tar du nattvarden, då kan det gå illa, va? Du måste liksom pröva dig själv för att se om du verkligen är värdig till att ta emot det här. Du måste liksom ta det här riktigt seriöst och sådär. Men det är ju så att ju mer du har misslyckats, ju mer behöver du fira Herrens måltid. Ju mer problem du har, ju mer helande du behöver, ju mer upprättelse du behöver, ju mer ska du komma fram och fira Herrens måltid. Därför att det är en påminnelse om allt som Jesus Kristus har gjort för oss. Det är inte en stund utav att du ska liksom försöka skärpa till dig, utan det är en stund av att du firar att Kristus är nog för dig. Och därför är det så att du behöver inte rena dig innan du kommer på nattvarden, utan det är ju blodet som renar dig, eller hur? Därför är det så att tänka att jag måste rena mig innan nattvarden, det är som att tänka att jag ska duscha innan jag tar ett bad. Därför att det är blodet som renar dig. Och du som har syndat, du som har misslyckats, du som har det jobbigt i livet just nu, du är välkommen till att komma. Vi ska läsa instiftelseorden här i första Korinthierbrevet, kapitel 11, vers 23 och framåt. Säger Paulus så här: jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herre Jesus blev förrådd tog han ett bröd, bröt det och sa: Detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka bägaren. Ty den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Och de här sista verserna här är ju verser som har plågat folk och som har gjort att man har gått och känt att om inte jag är ren, om inte jag har prövat mig själv, så blir det här till dom för mig. Men vi ska komma ihåg att ta emot Kristi kropp på ett ovärdigt sätt, det handlar om att man inte urskiljer Herrens kropp och blod. Det vill säga, man kommer fram för att ta emot det utan att förstå vad är nya förbundet. Alltså, det är inte en dom från Gud, utan Jesus kom för att frälsa oss från domen, och domen innefattar synd, sjukdom och fattigdom. Och att äta och dricka på ett ovärdigt sätt, det handlar om att jag kommer fram utan att ta emot det så att det blir till nytta. Och att pröva sig själv, det handlar om helt enkelt att du prövar dig själv, som Paulus säger, att finns Kristus i mig? Vet du att han finns i dig? Så är det bara att du kommer. För då är det så att du får fira försoning. Du får fira livet. Du får fira att förlåtelsen är given, att helandet är givet, att befrielsen är givet, att fattigdomens kraft är bruten och att Jesus har gjort allting nytt. Och därför så kan du komma med en väldig glädje och veta att det finns ingen dom över mitt liv i nya förbundet. Jag är löst ifrån synden och dess konsekvenser. Och jag kommer fram och tar Herrens kropp och blod med fokus på Kristus. Det är så man firar det på ett värdigt sätt. Därför så är det en glädjehögtid, inte en fruktansstund. Därför är det en möjlighet till helande, upprättelse och förlåtelse. Och många gånger har vi sett hur människor blir helade i sin kropp och befriade från bundenhet och liksom får uppleva starka saker när de firar nattvard. Just därför att vi firar det som Jesus har gjort på korset. Och därför så, nu när vi kommer fram här, du som är sjuk, kom fram till ditt helande. Du som är bruten, kom fram till din upprättelse. Du som är fattig, kom fram till din välsignelse. Du som känner fördömelse, kom fram och upplev försoningens kraft in i ditt liv. Vi tackar dig just nu, Fader, för att du har gett oss så mycket nåd. Du har gett oss så mycket välsignelse. Du har gett oss så mycket frihet. Vi tackar dig att du är våran far och vi är dina barn. Och vi tackar dig, Fader, för att vi får komma till dig. Och att vi får vandra med dig. Och att du har gjort allting färdigt. Du helar, du upprättar och du befriar. Och vi tackar dig, Fader, för att både vinet och brödet är välsignat av dig. Och vi tackar dig att hela våran tro bara får sammanfattas i det nya förbundet som vi får fira just nu. I samband med att vi bjuder in till nattvard här, så finns också tillfälle till förbön. Vi kommer ha förebedjare, så jag kommer finnas här framme och det kommer finnas förebedjare i bönerummet här borta om du känner att du behöver sitta ner och prata en stund och få lite mer förbön. Vi kommer att ha förebedjare som står här vid och finns möjlighet att gå fram och tända ett ljus om du vill och lägga en sten eller vad det är be vid korset där. Och så bara fokuserar vi på Herren, för han är här och han vill röra vid dig just nu. Han vill betjäna dig. Och jag tänker speciellt på dig som kanske känner att jag behöver uppleva Faderns hjärta. Va? Jag behöver uppleva Faderns kärlek. Behöver inte vara att du har några speciella behov. Det kan helt enkelt vara att jag vill bara uppleva Gud igen. Va? Det är väldigt underbart att bara få ett nytt gudsmöte. Men det kan också vara att du är sjuk, du är trasig och du är slagen och du behöver uppleva ett mirakel från Gud. Så ber vi jättegärna för dig nu. Så.